Kan vi inleda allting med att lyssna på det här klippet från NATOs toppmöte. Det första toppmötet där Finland då var med som ett medlemsland.
Okay.
Det som då händer när Jens Stoltenberg, som alltså då är NATOs, vad heter det, generalsekreterare, heter det så?
Chef.
NATOs ansvariga producent. Då han då ska inleda mötet.
Sauli! I need you in your seat. The sooner you are able to find your seats, the sooner we can start and the sooner we end.
Och då är det alltså Sauli Niinistö och småskvallrar då med några andra statsöverhuvuden med en sån här pilemarisk blick. Och så måste då Stoltenberg få honom att sätta sig så de ska kunna inleda mötet.
Sauli!
Det är på något sätt roligt också med tanken på. Jag tänker att Lo har ibland svårt att sätta sig. Alltså sådär att när det är, nu är det middag och nu ska vi äta. Och så kommer han inte att sätta sig, eller så sitter han på sina fötter, eller att han står på stolen och sådär. Och på något sätt tanken på att Niinistö ska ha liksom problem med att han inte vill komma och sätta sig, eller att han vill springa runt lite i salen först. Så det är väldigt roligt.
Ja, det är väldigt roligt att Sauli Niinistö blir tillsagd. Att han måste som säga hans namn flera gånger också så att han ska reagera. Sauli! Sauli! I need you in your seat!
The sooner you are able to find your seats, the sooner we can start.
Det är ju intressant också för att man hör ju inte vad de andra presidenterna gör där. Att det kan ju hända att, liksom att Sauli var han som liksom var högljuddast och hade liksom svårast att sitta still. Och medan de andra presidenterna sprang ju också omkring där och gjorde pruttljud och allt möjligt opassande. Men då visste han att han måste liksom, så länge om Sauli sätter sig så då kommer nog de andra också att sitta.
Men också att just att presidenter och statsöverhuvuden är ju bara barn som har levt länge. Och så har de blivit 70.
Oj, jag ska börja använda det där som ursäkt. Alltså att alltid om jag hamnar i trubbel så ska jag börja säga att jag är ju bara ett barn. Jag har bara levt i 40 år.
Sauli! Boen burmu puut puossar botning. Sun talas itso popna popkun. So vyrivi popnydena
popkun. So vyrivi lyskutet dokkai. Vilket Kai av två följande scenarior upplever du så skulle vara mest sannolikt att faktiskt inträffa det för mig?
Alltså du ska nu som säga en sak som har hänt på riktigt och en sak som inte har hänt på riktigt.
Nej, jag kommer att säga två saker och bara att hur du känner mig, att vilken tror du har störst chans att faktiskt hända?
Ja, okej.
Okay. Det ena är att jag blir tagen av polisen.
Aha.
Och det andra är att jag är på Patrik Isaksson-konsert. Alltså bara sådär att hur du känner mig, vilket är mest sannolikt att jag varit med om.
Nå, med din musiksmak och populistiska intresse för kultur så skulle det inte alls förvåna mig om du har varit på Patrik Isaksson. Dessutom så tänker jag ju att Janika säkert har varit den som har dragit dig dit. För efter Ronny och Ragge så är det väl framförallt Patrik Isaksson som hon har lyssnat på i sitt liv. Och sen råkar jag veta att Patrik Isaksson spelade i Larsmo för några dagar sedan. Så ja, men nu kan det ju, alltså det är ju en bättre historia nu om du nu då har blivit tagen av polisen av outgrundlig anledning. Men jag tror faktiskt nu då att det är större chans att du har varit på Patrik Isaksson-konsert.
Ja, båda sakerna så har hänt åt mig nu.
Så du ställer som en falsk fråga då?
Ja, i princip. Eller egentligen, jag var nyfiken bara på att vilken av de här sakerna som du upplever att jag utstrålar mest. Att är det på något sätt en sån här farlighet som är någonting som polisen ska liksom pejla in sig på. Eller just att om jag på något sätt utstrålar någon som tycker om Patrik Isaksson. Men jag tyckte att du hade en ganska bra analys och du har ju, det var ju helt rätt. Alltså att det var ju Janika som ville på Patrik Isaksson och han var i Larsmo. Så att då var vi dit.
Ja, stod hon längst fram och liksom hade med sig CD-skivor från liksom högstadiet och ville ha autograf. Och.
Hon har väl ett ganska sånt där kärleksförhållande till Patrik Isaksson. Att hon har lyssnat ganska mycket på honom för länge sedan. Alltså att då när hon var i 20-årsåldern så var han väl... Det var väl på något popkalas någonstans som hon hörde honom första gången och tyckte att han var väldigt bra. Och han har ju många riktigt bra låtar också. Men det är ju,
ja,
det är ju...
nämn dina tre favoritlåtar med Patrik Isaksson.
Den här 1985 är väldigt bra. Och sen de här båda andra som jag inte vet vad de heter men som jag känner igen när han sjunger.
Mm-hmm. Okay.
Och så har han kommit ut med ny musik nu. Det var 12 år sedan senast. Det som ju är intressant med Patrik Isaksson är ju på något sätt att när man liksom tänker på honom, alltså bilden man får i ens huvud är ju att han ser ju ut som...
Men förlåt nu, ingen tänker på Patrik Isaksson. Alltså de senaste 20 åren har bara Janika någon gång, någon enstaka gång tänkt på honom.
Men det är ju nog många som tänker på Patrik Isaksson. Inte skulle de ju ha tagit honom till Larsmo om det skulle vara så.
Om man spelar i Larsmo, alltså en sommarkonsert, så är det inte speciellt många som har tänkt på honom.
Ja, men inte det ju bara i Larsmo, han var ju i Ekenäs också. Och säkert skulle han fara någon annanstans.
Men du gör inte det här bättre nu. Det är ju, alltså...
Nej, men det är bara intressant alltså för att även om man inte tänker så mycket på Patrik Isaksson så finns det ju ändå en sån här bild som aktiveras när man tänker på honom. Och jag har alltid tänkt att han ser ut, alltså att han går liksom på klipporna någonstans och har en sån här stickad tröja och att han ser ut som att han är med i någon sorts så här kärgårds-IPA-reklam. Och han har liksom så här saltstänk i håret och han är liksom 22 och sådär. Men det var intressant för att han var ju en gammal gubbe. Alltså att han hade ju åldrats något otroligt. Alltså nästan så där som att han åldras i 100 år. Alltså att ett år för mig är liksom 20 år för Patrik Isaksson. För att han så...
Ja, men så är det ju... De har ju...
För det var som om julgubben liksom stappade sig upp på scenen.
Ja.
Och han var ju jättebra på att sjunga. Men att första reaktionen bara är ju att kan någon ta ner den här pensionären och ta upp Patrik Isaksson?
Men han är ju en spegel för oss. Nu såg ni väl varandra i ögonen och var så här att jag älskar dig älskling men jag har åldrats och det har du också. Alltså det är som 20 år sedan Patrik Isaksson och 20 år sedan vi var unga. Det enda som inte har utvecklats är ju tydligen Janikas musiksmak. Allt annat ser helt annorlunda ut idag.
Jag blev väldigt positivt överraskad. Alltså att han sjöng jättebra tycker jag. Sen hade han också, han hade väldigt roliga så här mellanprat. Att han, jag visste inte men att han har ju tydligen alltså sjungit en sån här ölsång. Alltså det finns ju flera, det finns ju det här ena ölmärket i Sverige som alltid har som en sån här en låt och det är väl typ Thomas Ledin har väl sjungit och någon till och sen är det då Patrik Isaksson. Och han sa att när den sommaren som han liksom fick...
Det är ju också den sämsta svenska ölen, alltså den är odrickbar. Alltså allt som den här människan vidrör vid så är nästan oanvändbart.
Han sa att när han liksom... Det året då när han fick det kontraktet så var det då vdn för det här ölbolaget som ringde åt honom och ville då att han skulle komma till deras kontor och skriva under. Och tydligen så var den här vdn en väldigt attraktiv kvinna och efteråt så gav hon honom sitt visitkort och på baksidan av visitkortet så hade hon skrivit ett telefonnummer och att han tolkar ju det här då som att okej, att det här var någon liksom form av invit då som han fick av den här kvinnan och de var liksom båda två i förhållanden då så att han visste inte riktigt hur han skulle förhålla sig till det här. Men så en kväll så ringde han då till det här numret för att han var så nyfiken. Och sen när han ringde till numret så var det en gubbe som svarade som sa: "Ja, hur många vill du ha?" Och så visste han inte vad han skulle svara då. Men sen så visade det sig att han hade alltså fått det här telefonnumret alltså var till en gubbe som jobbar för det här ölföretaget. Alltså som körde ut öl. Alltså att man bara skulle säga liksom att hur många backar man ville ha, och så kom han dit med det. Och så hade han sagt då, alltså, ja men 10 backar kanske. Och så hade den där gubben skrattat att 10, nej jag kommer inte ut för 10, du får 100. Och så kom han då liksom med 100 backar öl, och så den där sommaren, alltså när den där låten var aktuell, så hade han liksom fri spons på öl.
Efter den sommaren då, så gjorde han inte någon musik då på 10 år. Men vad det här är en bra, det här är ju inte ens en anekdot, det här är ju att han skröt om någon sorts sponsring, och så fick han in sexism där också, att han liksom var kåt på den här vdn och trodde att det var hon som ville då ha hon, alltså
han pratade väldigt obehagligt. Många gånger, han pratade väldigt många gånger också om hur många gånger han har varit gift.
Och berättade han allt det här i Larsmo också, inför ja. En samlad publik av förmodligen ytterst religiösa äldre kvinnor och Janika. Och du?
Ja, det var lite, han sa också hela tiden Larsmo istället för Larsmo. Och sen i något skede så pratade han om när han hade bott på en liten ort i Sverige där alla var släkt med varandra. Och ungefär som att, men så är det väl inte här? Och så skrattade han lite. Då kom det nog fram att han inte riktigt visste var han var. Ja, men sen blev jag uttagen av polisen också.
På väg ut från Patrik Isaksson-konserten. Så här att de nu har intensifierat den här övervakningen av musiksmak. Och de gjorde många arresteringar.
De hade razzia på Patrik Isaksson-konsert. Och stod där att, har ni lyssnat? Så nej, jag var bara inne och röjkna lite.
Ja.
Ja. Men jag har tänkt på det här. Alltså jag blev fast för fortkörning.
Hade du Janika med dig? Var du,
nej.
Hade du din son med dig?
Ja, jag hade Lo med. Vi var på väg från simskolan. Och så hade de alltså här, alltså vid Sisbacka. Alltså här där det inte ska finnas poliser. Så stod de och väntade. Och så körde jag 50 där det var 40. För att jag höll på och liksom sakta ner. Det är ett litet område här som det är 40. Och så stannade de mig. Och så,
ja.
Så blev det jobbigt för att han var inte så bra på svenska. Men han pratade svenska. Och så skulle jag undra han vad jag jobbar med. Och så sa jag att jag är ansvarig producent. Och han visste inte vad det var. Och så blev det jättesvårt för mig också att förklara det. För att jag var på något sätt, jag var så fylld av adrenalin. Och då hade vi, före det så hade vi på nyheterna lyssnat om när det hade varit någon så här polisövervåld som Lo hade reagerat på. Och sen blir jag tagen av polisen. Så det var liksom mycket som hände där. Och så blev det ju då en saftig böter.
Men du blev inte av med kortet i alla fall. Det var ju inte så stor. Alltså, det låter ju lite småaktigt nog att då börja ge stora böter. För en, alltså, jag vet ju det där området. Att köra 50 där är väl inte orimligt?
Nej,
är det 40 där? Eller vad är det för hastighet?
Ja, det är 40. Det är 40 där. Så det var ju, jag menar, jag gjorde ju fel. Det är ju det. Men att det är ju också lite så där. Min fördom är ju att det är sådana här sommarvikarier från polisskolan som de på något sätt är sådär, men vad ska vi hitta på åt dem? Men vi skickar dem till sådana här mindre orter. Där får de säkert fast någon så att de får öva sig på att skriva ut böter. Alltså kändes det ju lite som.
Hur mycket fick du böter?
170 euro.
Nej, men det är väl en sån här allmän ordningsbot. Det är ju ingenting det för en ansvarig producent.
Nej, men...
Bara avskeda någon så får du ju det.
Ja, det är så det funkar. Visst är det mycket pengar, alltså när det är någonting att det bara handlar om att skulle jag ha liksom justera lite hur jag tryckt på bromsen så skulle jag.
Men det kommer du att göra från och med nu, och Lo fick ju lära sig någonting för livet här. Det är ju en billig peng för en sån lärdom till din son.
Ja, men vad är det som lärdomen är då?
Att man ska inte köra för fort.
Men för nu upplever jag ju att jag har ett problem med trafiken här i Pormo. För att nu kör jag ju enligt hastighetsbegränsningarna. Och det känns ju som att jag bromsar upp liksom trafiken alltid när jag kör. För att det är så få som kör 40.
Övervägde du någon gång då att step on it och liksom köra ifrån honom? Och liksom inleda en biljakt till Forsby.
Ja, det är ju intressant alltså när man är i sådana där situationer. Alltså sådär att hur man ju vet hur lätt det skulle kunna eskalera. Alltså att bara att om jag beter mig på ett visst sätt så kan de liksom spärra in mig. Och jag hade inte körkortet med och det var liksom, det var mycket.
Tänk att man får böter för att köra lite för fort i centrum av Pormo, men man får gå ostraffat på Patrik Isaksson-konsert. Det är ju högsommar, och vet du hur man vet att det är högsommar i Finland?
När det är mer poliser ute i trafiken.
Okej, det finns säkert många sätt. Men ett är ju att man lyssnar på radionyheterna och stöter på alla de här sommarvikarierna som läser nyheter. Och det är ju intressant det där, för det är som att många som anställs då på sommaren för att läsa nyheter i radion, det är som att de aldrig har läst en text i sitt liv. De betonar väldigt märkligt, de läser med ett underligt tempo och de uttalar ord på konstiga sätt.
Ja, men det, ja, jag känner igen det här. Jag tror att det handlar om en form av hypermedvetenhet om hur man läser som gör att det blir onaturligt. Alltså det är lite så där som var det Robert Gustafsson som sa, att när man ska spela någon som är full så ska man egentligen spela någon som försöker vara nykter så bra, så nykter man kan vara, och då framstår man som full. Att det är någonting, samma sak med det där, att nu ska jag läsa så normalt och tydligt som möjligt, och då blir det att man inte låter helt mänsklig.
Ja, ungefär som att om man börjar tänka på hur man ska hålla sina händer så håller man dem, eller så är ingen position naturlig.
Nej,
utan
exakt.
Allt känns jättekonstigt plötsligt.
Precis.
Men min poäng här är att det här är alltså någonting som radion borde liksom omhålla. Alltså nu tror jag att det här är liksom en helt naturlig effekt då av att man bara då anställer alltså praktikanter eller vikarier då för en kort tid. Och att det då råkar sig då bara att många av dem då är osäkra då, och så blir det så här. Men det är en så fin effekt, för det, alltså jag associerar det här med sommaren. Att jag liksom ligger på någon sorts klippa eller på någon brygga någonstans, och så lyssnar jag på nyheterna och så är det någon som inte riktigt läser klokt. Eller så, att det inte låter klokt helt enkelt. Och liksom då får jag sommarfeeling, så jag mår liksom bra.
Ja, att det är på något sätt så där att ribban är inte lika hög just nu. Att nu är det lite, nu är det så, det får vara lite svajigt och det är helt fine.
Ja, och det är samma sak, jag tänkte mycket på det när Joe Biden var i Helsingfors. Du hängde säkert med i nyhetsrapporteringen.
Ja, jag uppskattar också din Instagram-rapportering. Det var många roliga stamningskämt på rad.
Ja, tack. Jag var ju förstås ute på stan, för att jag känner ju en varm och röd kärlek för Joe Biden. Ja visst, han är gammal. Ja visst, USA har många problematiska aspekter. Men ändå, en stammande äldre man är världens ledare, och han var i min hemstad. Så jag gick ju och köa, och jag försökte få en skymt av honom, och jag stod länge på gatorna och bara väntade. Och det var helikoptrar i luften och Secret Service åkte omkring med märkliga bilar, och det var ju väldigt spännande alltihopa. Men det att han stammar så gör just det här för mig. För jag vet vad det liksom kostar att han ställer sig upp och talar. Och att han ändå gör det. Och ibland stakar han sig och ibland så blir det otydligt. Men jag bara vet att vad det har kostat för honom att våga göra det här i sitt liv. Och att han ändå gör det så ger honom så många extra poäng i min bok.
Ja, det kan jag förstå.
Men så får jag sommarfilis, denna apokalyptiska sommar. Genom att lyssna på nyhetsuppläsare som gör sitt bästa. Det är ju ganska jobbiga nyheter också som de läser förstås. 52 grader i Kina idag, 53 grader i Nevada och 48 grader på Sicilien till exempel.
Ja, det är ju inte riktigt, det är ju inte så här rimligt vad planeten håller på med.
Det är väl solen som håller på med det nog.
Potato, potato.
Ja, men, och så är det ju mycket förstås om regeringen då. Och nu är det ju, alltså det har ju alla sagt vid det här laget. Men det är ju en massa troll och rasistiska tonåringar i den här regeringen. Eller de beter sig så.
Ja, det har ju varit några incidenter.
Ja, och sen har de försökt reda upp det på ett sånt här märkligt sätt. Och jag kom att tänka på det när jag lyssnade på vår finansminister. Det var en gång i lågstadiet som de hade en sån här utställning med teckningar i korridoren. Så eleverna hade ritat teckningar och så var de utställda. Och så var då jag tillsammans med några pojkar då och stod i korridoren och pratade högljutt om de här teckningarna och kritiserade dem då. Och vi var väl inte jättesnälla. Vi sa ganska hård kritik om dem. Men vi var ju ändå så här unga konstkritiker, så här att vi försökte bilda oss uppfattningar om de här verkena. Det var väl på nivå med Vasabladets kultursidor ungefär, kan jag tänka. Men vi var i alla fall ganska så här hårda nog. Och då var det någon som tog illa upp. Och sen så på nästa lektion då, så hade här då redan nått läraren. Och så tvingades då vi pojkar då be om ursäkt inför hela klassen då, till den här som hade tagit illa upp. Och då hade jag ju inget val. Då hade man ju lärarens arga blick på sig. Och det fanns ju ingen annan utväg. Fick ju be om ursäkt då. Men vi gjorde ju det då på ett sånt här sätt. Alltså jag och de här killarna då. Vi som typ så här log i mjugg, som det heter. Och använde vi blickar och minspel för att visa att ja, vi säger det här. Men höhö, inte menar vi det här vi säger egentligen. Nå, det är ju typ exakt det som Rika Purra höll på med här. När hon då bad om ursäkt. Och sen dagen efter då så twittrar hon någonting då. Som är tydligen riktad då till hennes väljare och följare. Ungefär som en ursäkt för att hon bad om ursäkt. Och en hänvisning då till att, ja, som vi ju visste, så nu kommer de att börja då rikta in sig på andra saker. Det var så ohederligt. Men samtidigt så vet jag ju då, alltså, vi ångrar väl inte oss, vi som hade kritiserat de här teckningarna. Inte ångrar vi oss på riktigt. Den här ursäkten var ju totalt syntetisk också, även om den skulle ha inte gjorts med det här minspelet och så här, så inte skulle vi ju ha faktiskt menat det.
Ni ångrar ju att ni blev fast för, alltså att ni måste be om ursäkt. Lika som jag ångrar, att jag ångrar att polisen råkar vara där när jag körde för fort.
Ja, men så vår lösning då skulle väl ha varit att vägra be om ursäkt för att vi inte genuint ville det.
Mm.
För att vi inte kunde leverera en genuin ursäkt. Och då skulle vi ju säkert ha fått kvarsittning och så skulle vi hamna och prata med rektorn och de skulle ha ringt. Jag vet inte vad man skulle ha gjort liksom. Men det rakryggade för Purra skulle väl ha varit att inte be om ursäkt och sen då ta konsekvenserna. För inte är det väl någon som tror att hon menar den där ursäkten?
Det är som att jag ska kräva en ursäkt av dig för att du hånar att jag har varit på Patrik Isaksson-konsert.
Såg du Rika Purra där då annars? Jag tänker, det är nog just hennes musiksmak. Det är så lustigt för att vi lever ju på stort avstånd från varandra, men det känns ju som att vi själsligt lever precis samma milstolpar och sånt. Jag vet att idag så är alltså vår graviditet, alltså min och Nikos och den här mammans graviditet, alltså det är en full graviditet idag. Det har gått 37 veckor.
Mm.
Och alltså det beräknade datumet är ju först om några veckor. Men idag är det som väl officiellt då att graviditeten är ännu färdig. Att nu ska det bara vänta en stund det här barnet och kanske få lite mera underhudsfett eller någonting sånt. Men det är som färdigt nu det där barnet.
Ja, det kommer inte några nya funktioner nu mer eller nya organ. Utan att nu finns allting. Att nu är det är bara så här finjusteringar som pågår nu.
Ja, och det lustiga då var ju att när jag sa det här så sa du ju att ja, det har ni också idag.
Mm.
Att vi verkligen som går dag för dag enligt samma schema här nu. Vi ska också till läkaren på samma dag nästa vecka. Det är, ja, men hur mår ni där?
Vi börjar vara ganska så där redo nu för den här babyn. Alltså att allt är fixat och allt är köpt. Janika rent så där fysiskt så brukar säga att hon vill att den ska komma nu. Att den får gärna komma före. Så att vi börjar vara ganska färdiga.
Ska vi döpa dem till Ronny och Ragge? Alltså den som får först, så det är Ronny. Ja. Och så måste den andra ta Ragge.
Ja.
Och det spelar ingen roll, är det kille eller tjej eller vad som helst, med Ronny och Ragge.
Mm. Jag har ju blivit, alltså jag måste ju som en disclaimer bara, alltså på grund av min kärlek mot Janika så måste jag ju säga att hon inte lyssna på Ronny och Ragge, utan att det är någonting som Kai har hittat på, att ifall det är någon som tror det.
Jag måste ju då inskjuta då att det handlar ju om att Janika är från Pargas där alla lyssnar på Ronny och Ragge.
Mm. Det på något sätt blir mindre personligt när man säger det så. Men hur mår ni då?
Ja, vi börjar vara så här att vi inte rör oss långt från Helsingfors. Jag var nu ännu till Tallinn i helgen. Vi får på en sån här årlig seglats. Jag och några vänner. Och var lite rädd nog då när vi var mitt ute på Finska viken att jaha, om det är nu då som verkarna sätter igång. Så då är jag ju inte på geografiskt stort avstånd, men det tar sin tid att vända den här segelbåten och fara tillbaks. Men jag litar nu på, eftersom ingenting har tutt på att någonting skulle vara på gång, och det ändå liksom är 3 veckor då till det här beräknade datumet, att det ännu var möjligt att fara iväg. Men nu tror jag att det räcker. Nu är jag nog här i stan. Vågar inte fara någonstans. Och vi har ju skaffat det mesta, och jag har lyssnat på poddar och böcker om förlossning och om vad man som stödperson kan, eller vad som kan vara bra att veta. Mamma mår bra, barnet verkar må bra och sparkar och har sig. Nico är solbränd och har skaffat pappaskägg. Jag har min pappa mustasch. Det här ska väl gå bra.
Mm.
Ragge korkea aho.
Det låter nästan bättre med Ronny korkea aho då.